Ikväll ska vi komma in på det svåra ämnet synden mot den helige ande. Det är en sak som har bekymrat många kristna. Synden mot den helige ande. Och de skriftställen som tar upp den här läran, synden mot den helige ande, det är framförallt Matteus 12, 22-32, Markus 3, 22-30, Lukas 12, vers 10 och 1 Johannes 5, vers 16. Vi läser i Matteus 12, 31 följande: all annan synd och hädelse skall bli människorna förlåten, men hädelse mot anden skall inte bli förlåten. Vi ska då först göra klart för oss att det är inte syndens storlek som gör att synd mot den helige ande inte kan förlåtas. Och inte heller är denna synd oförlåtlig därför att den riktar sig mot andens person. Det står ju att synd mot människosonen och synd mot fadern ska förlåtas, men inte mot anden. Det kan inte betyda att den synden kan icke förlåtas därför att anden skulle vara heligare eller mera upphöjd än fadern eller sonen. Så är det ju inte. Nej, synden mot anden avser synd mot andens ämbete eller gärningar. Det vill säga ett medvetet och beslutsamt angrepp mot den inre övertygelse som anden har verkat. Det är fråga om en hädisk bespottelse av det verk som anden utför när han genom evangelium för människor till tro på Kristus och hjälper dem att bli bevarade i tron. Ingen kan ju bli troende, komma till tro, det vill säga att ta emot syndernas förlåtelse som sin personliga egendom, annat än genom den helige ande. Den här synden består inte i varje motstånd mot den helige andes verksamhet. I så fall skulle alla ha begått denna synd. Till alla människor som hör och läser evangelium, de begår ju denna synd innan de har blivit troende. Alla oomvända människor håller ju evangelium för en dårskap och står därmed emot anden. Ända tills dess att de genom andens verkan i ordet blivit födda på nytt eller har blivit villiga från att ha varit ovilliga eller gensträviga. Och den här synden består inte heller i hädelse av sanningen till följd av andlig blindhet. Paulus hade varit andligt blind. Han hade i ovetenhet och otro varit, som det står, en hädare och förföljare och våldsverkare. Men trots det hade han vederfarits barmhärtighet, som vi läser i 1 Timoteus 1:13. Han hade alltså inte genom denna hädelse mot sanningen syndat mot anden. Och synden mot den heliga ande består inte heller i förnekelse av sanningen av fruktan. Ta till exempel Petrus, av människofruktan. Jag känner inte den mannen. Eller av något annat skäl, av andra frestelser eller anfäktelser. Det kan vara självrättfärdighet eller kärlek till världen eller någonting annat. Allt sådant kan ju övervinnas senare genom inflytande från den helige ande, genom ordet. Synden mot den helige ande, den begås när den helige ande har övertygat en människas innersta om den gudomliga sanningen. Och människan likväl inte bara förkastar denna sanning utan också hädar den. Det är alltså fråga om att öppet och illvilligt häda en insedd sanning. Att häda och bespotta det verk som man vet är andens verk. Att stå emot och håna det medel som ensamt kan föra mig till tro och bevara mig i tro. Det är synd mot den heliga ande att med berått mod bespotta och häda andens verk sedan vi av anden fått kunskap om sanningen. Om detta står att läsa i Hebreerbrevet 6 och Hebreerbrevet 10, vers 26 början. När Kristus hade drivit ut en djävul, Matteus 12, 22, då var fariseerna utan tvivel imponerade och övertygade om att detta var ett Guds verk. Den heliga ande hade verkat denna övertygelse i deras hjärtan. Men de ville inte medge att det var Guds verk ändå. Och så sa de, det är allenast med Beelzebul, det onda andarnas förste, som denne driver ut de onda andarna. Matteus 12, 24. Genom detta ville de motverka det intryck som detta under hade gjort på dem själva och på de andra. Och att kalla det som man vet är Guds verk för djävulens verk, det är förvisso hädelse mot anden. Och det är i detta sammanhang som Jesus, som förstod deras tankar, varnar för synd mot den heliga ande. Vi bör inte anklaga någon för denna synd, eftersom vi förstår inte andras tankar. Vi kan inte se in i deras innersta. Om det är så att en person verkligen är övertygad om den sanning som han hädar, vi kan inte se in i hans hjärta. Och de som är oroade i sitt inre över att de kan ha begått denna synd och längtar efter Guds nåd, de har definitivt inte begått denna synd. Eftersom just denna oro och längtan är ett verk av anden. Denna oro och längtan bevisar att deras hjärtan inte är uppfylld av idel illvilja mot andens verk. De som har begått denna synd, de är inte det minsta oroliga för att ha begått den. Tvärtom kommer de att med glatt hjärta vandra vidare i sin hediska hållning. Bayer säger helt riktigt, den förfärligaste av alla synder, synden mot den helige ande, består i att man i stor illvilja vänder Gud ryggen, i det att man bespottar och hårdnackat angriper den himmelska sanning som man hade lärt känna som sanning. De som inte har begått synden mot den helige ande menar mycket ofta att de har begått denna synd och gör sig stora bekymmer över det. Men om igen, de som sörjer över synden eller över synderna, de som fruktar för att ha begått synden mot den helige ande och inom sig bär på en längtan att de inte vore utestängda från den förlåtelse som Kristus genom sitt blod har förvärvat. I dessa har den helige ande kraftigt fått verkan. Konkordieformen framhåller skriftens ord, mig förutan kan ni inte göra, Filipperbrevet 2:13. Och det heter, detta ord är mycket trösterikt för alla kristtrogna som i sina hjärtan känner och förnimmer något litet av evighetsgnistan och längtan efter Guds nåd och den eviga saligheten. Ty de vet därav att det är Gud som i deras hjärtan börjat tända detta sanna salighetsliv, och att han allt framgent vill stärka och hjälpa dem i deras stora svaghet, så att de förblir ståndaktiga i den sanna tron ända till slutet. Det är Konkordieformens andra del, artikel 2, avsnitt 14. Skälet till att synden mot den heliga ande inte kan förlåta sig, alltså inte att den är för stor. Den är förvisso stor. Men skälet är att den omöjliggör omvändelsen, eftersom den riktar sig mot den helige andes verk att omvända människan. Och därför bör vi varnas för att inte stå emot den helige ande när han rör vid våra hjärtan. Idag, om ni får höra Herrens röst, så förhärda inte era hjärtan, heter det. Endast den själasörjare som kan hänvisa till den allmänna nåden och den helt fria nåden i Kristus, så som den är uppenbarad i den heliga skrift, kan hjälpa en syndare ur den anfäktelsen att han skulle ha syndat mot den heliga ande. Inkompetenta själasörjare i detta fall är såväl papister som synergister och kalvinister. Till den som förnekar att nåden är allmän, det gör en renlärig kalvinist, eller den som förnekar nåden alena, vilket papisten och synergisten gör, kan inte hjälpa den som anfäktas av att han syndat mot den heliga ande. Så kommer vi in på frågan om förstockelsen. Förstockelsen. Och vi ska då läsa det som är locus classicus. Det betyder alltså själva kärnstället, grundstället för denna lära. Det är Jesaja 6, vers 9 och 10. Då sade han: gå och stad och säg till detta folk: hör allt jämt men förstå intet, se allt jämt men förnim intet. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon, så att det icke kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Vi kan nu sammanfatta läran om förstockelsen i 4 punkter. Den första punkten blir: vad är förstockelse? Förstockelse är ett förskräckligt själstillstånd som vi har anledning att be Gud om att vi aldrig får erfara. Människan hör Guds ord med sina öron om och om igen. Hon ser Guds stora verk genom ordet, men hon förstår inte vad hon hör och ser. Hon kan inte fatta det, hon ger inte akt på det och hon tar det inte till hjärtat. Hon kan helt enkelt inte fatta det och ta emot det. När det gäller gudomliga ting, Guds ord, Guds verk, så är hon helt känslolös. Hon är stum, blind, döv och död. Hennes hjärta är förstockat. Hjärtats ögon och öron är tilltäppta. Hon hör om och om igen, men det hjälper inte. Ju mer hon hör, desto mer avtrubbad och ond blir hon. Och detta tillstånd, det är obotligt. Det utesluter omvändelse. Att den som drabbats av Guds förstockelsedom omvänder sig, det är en contradictio in adjecto. Det en motsägelse som en motsägelse i själva ordet. Förstockelse och omvändelse är diametrala motsatser. Men då ska vi komma ihåg att här talar vi nu om förhärdelse eller förstockelse i egentlig mening. Det vill säga förstockelsedomen från Gud. Termen förstockelse kan nämligen också ibland brukas i en avblekt betydelse. Mera allmänt om människans andliga blindhet, utan att det behöver vara fråga om Guds förstockelsedom. Det framgår av till exempel Markus 6:52 och Efesierbrevet 4:18. Det var nu den första punkten, vad är förstockelse? Den andra punkten är, vilka är föremål för Guds förstockelsedom? Föremål för Guds förstockelsedom, det är sådana människor som liknar detta folk, som det här står. Detta folk, Jesaja 6:9. Alltså det avfälliga Israel som alltid har Guds ord och verk för sina ögon och öron, men som trots det framhärdar i sina synder, inte vill göra bot, som föraktar ordet och hårdnackat står det emot. Förstockelsen är en följd och en frukt av otron. När man avsiktligt förkväver alla intryck från Guds ord, då kommer det slutligen dithän att Guds ord inte längre gör något intryck på dem, att de inte längre kan se och höra och inte längre skall se och höra. Så heter det om farao, att han först själv förstockade sitt hjärta och sedan att han blev förstockad. De lutherska bekännelseskrifterna tar ju upp detta med farao, jag citerar: att Gud förhärdade faraos hjärta så att han ständigt på nytt syndade och blev, ju mera han förmanades, desto mera förstockad. Det var ett straff för hans föregående synder och avskyvärda våldsdåd som han i stor omfattning och på många handa sätt omänskligt och mot sitt samvetes anklagande röst utövat mot Israels barn. Och då Gud lät sitt ord predikas och sin vilja förkunnas för honom, men farao i övermod satte sig upp emot alla förmaningar och varningar, tog Gud sin hand ifrån honom, och så blev hans hjärta förhärdat och förstockat. Och Gud lät sin dom drabba honom därför att han helt enkelt var skyldig till helvetets eld. Det kom kod i formen artikel 11, andra delen, perikop 85. Guds förstockelsedom föregås alltså av att människan genom upprepat trots och ohörsamhet förstockar sig själv. Hon har alltså inte annat än förtjänat denna fruktansvärda dom. Den tredje punkten är, vilket är medlet till förstockelse? Och svaret är, medlet är Guds ord och verk. Samma Guds ord som är medlet till omvändelse och tro och bevarande tro är medlet till förstockelse. Det är i synnerhet evangelium, nåden, som är detta medel. Profeten Jesaja ska predika vad som uppenbarats för honom, vad han har skådat, och genom denna predikan ska han inte bara frälsa utan också förstocka. Genom ordet blir det betygat i deras hjärtan och samveten att de är orena, förlorade syndare, men att det också för dem finns nåd och förlåtelse. Men de flesta tillsluter sina hjärtan mot sanningens röst. De förblir i sina synder och vill inte bli omvända eller helade. Och så blir evangelium för dem till sist en lukt från död till död. Andra Korinthierbrevet 2:16. Evangeliets predikan framkallar slutligen bara mer och mer ovilja och motsägelse. Och ingen som studerar profetböckerna i Gamla testamentet kan undgå att läsa om det här. Hur Gud titt ofta sänder sina profeter. Och hur en kvarleva, en rest tror, tar emot men hur den stora massan bara blir hårdare och hårdare, och till slut så fäller Gud sin förstockelsedom som är oryglig, en oryggligt besluten straffdom. Och då kommer vi till den fjärde punkten. Från vem kommer förstockelsedomen? Och svaret är, den kommer från Gud. Det är han som är causa efficiens, den verkande orsaken. Det är han som förstockar, och som medel, causa media, använder han sitt ord. Och som tjänare, causa ministerialis, använder han profeten eller predikanten. Och förstockelsen är en Guds rättvisa dom. Gud låter sig inte bespottas, han låter inte jäcka sig, och i synnerhet inte sin nåd. När en människa i övermod försmädar nåden, hårdnackat visar den ifrån sig, inte alls vill bli salig av nåd alena. Om ni tänker efter vad det är för förkunnelse som föregår förstockelsedomen i Jesaja, så är det detta. De är så syndiga så att de är värre än Sodom och Gomorra. Och så räcker Gud om avlösningen. Om era synder än är blodröda, så ska de bli vita. Och så erbjudes också tecknet, jungfrun som ska föda en son. Och allt detta avvisas. Nåden, förlåtelsen, den fria nåden, nåden alena, avvisas. Och då utelämnar han människan i förstockelsens räddningslösa tillstånd. Gud förstockar den syndare som själv genom sin upprepade ovilja och ohörsamhet tillslutit sitt hjärta. Den helige ande som genom ordet ofta och inträngande har talat till syndaren upphör till sist med sitt kärleksarbete på syndaren, där syndaren hela tiden står honom emot. Och förstockelsen, det är början till slutdomen. Det är också därför som Jesus i Matteus 24 väver samman domen över Jerusalem, Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus, med slutdomen på den yttersta dagen. Denna förstockelsedom kan inte upphävas eller överklagas. Den är oryggligt besluten. Jesaja 10, 22, 23, Daniel 9, 26. Av Israels folk finns endast en rest, en kvarleva som inte är förstockad. Ty om än ditt folk Israel vore så som sanden i havet, så skall dock alenas den kvarleva där omvända sig. Förödelsen är oryggligt besluten. Den kommer med rättfärdighet såsom en flod. Jesaja 10, 22. Och detta citeras sedan av Paulus i Romarbrevet 9, 27. Någon massomvändelse och ett yttre fridsrike är inte att vänta. Ni ska inte mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Matteus 10:34. Kristi fridsrike är ett faktum. Friden är där Kristus är. Hans rike är där han är. Där han är nära, där är Guds rike nära. Där han är, där är friden. Så när han födes så sjunger änglarna frid på jord. Men det är ingen yttre frid. Det är samtidigt yttre ofrid och svärd. Kristi fridsrike är inte av denna världen. Johannes 18:36. Det är ett rike under korset, mitt i yttre vedermöda. Och när vi står på andra sidan inför Guds tron och inför lammet, då heter det att vi har kommit från den stora
vedermödan. Fridsriket, gemenskapen med Kristus och syndernas förlåtelse är en gemenskap mitt i yttre vedermödan. Och så skall det vara in till änden. In till änden skall strid vara. Förödelse är oryggligt besluten. Daniel 9:26. Vi ska inte vänta oss att det upphör med yttre plåga. Och inte heller att förödelsen över det gammaltestamentliga gudsfolket och förstockelsen tas bort. Den är oryggligt besluten. In till änden skall det också finnas kvar en kvarleva av Israels folk. Förstockelsen är inte total. Det finns hela tiden också inom detta folk en kvarleva genom utkårelse av nåd. En kvarleva som anden genom evangelium hela tiden plockar in i sitt nåderike. Några då och flera då. Det finns också i denna tid som nu är en kvarleva i kraft av en utkårelse som har skett av nåd. Romarbrevet 11:5. Förstockelsen är inte total, utan till en del. Och den förblir partiell in till dess hedningarna i fulltalig skara har kommit in. Romarbrevet 11:25. Det vill säga in till änden. Ty när hedningarna i fulltalig skara har kommit in, när det utkårade genom evangelium har kommit in, ja då skall änden komma, står det, Matteus 24:14. Och det är på detta sätt som hela Israel skall bli frälst, Romarbrevet 11:26. Det vill säga, när alla utkårade hedningarna i fulltalig skara, har kommit in, så skall också hela Israel vara frälst. Det vill säga, alla utkårade israeliter, deras fulltalighet. Och Israel är aldrig i egentlig mening detsamma som det yttre Israel. På Elias tid var Israel i egentlig mening bara 7000 mot kanske ett yttre Israel på 1 miljon. Fram till änden finns den kvarleva i kraft av en utkårelse som har skett av nåd. Och så säger Paulus, hur är det alltså? Vad Israel står efter, det har det inte fått. Alltså det yttre Israel. Allenast det utvalda, alltså det sanna Israel, har fått det. Medan de andra har blivit förstockade, så är ju skrivet. Gud har givit dem en sömnaktighetens ande, ögon som de inte kan se med och öron som de inte kan höra med. Så är det ännu idag. Romarbrevet 11:7-8. Så är det ännu idag. Om det judar i Rom som inte tog emot Paulus undervisning utan förkastade evangelium, sa Paulus. Och det är slutorden i apostlagärningarna. Rätt talade den helige ande genom profeten Jesaja till era fäder när han sa det. Och så citerar han Locus Classicus för förstockelsedomen. Han säger, gå och stad och säg till detta folk. Med hörande öron skall ni höra och dock alls inte förstå. Och med seende ögon skall ni se och dock alls inte förnimma. Ty detta folks hjärta har blivit förstockat och med öronen hör det illa och sina ögon har det tillslutit så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med sina hjärtan och omvänder sig och blir helade av mig. Apostlagärningarna 28:25-27. Och vi hörde i söndagens predikan hur Jesus flera gånger citerar precis samma Locus Classicus i sin undervisning.
Då lämnar vi detta ämne om förstockelsen. Så har vi ett par punkter till om synden som vi skulle vilja få med här i samma sammanhang. Och då ska vi säga lite om synd mot samvetet. Ett rätt samvete, det kontrolleras av övertygelser och kunskaper som det fått från Guds ord. Och att handla mot ett sådant samvete är en förskräcklig synd. Eftersom man då syndar mot Guds ord, inte av okunnighet, utan fullt medvetet och trots samvetets varningar. Att på detta sätt skjuta samvetet åt sidan, det leder till, läser vi första Timoteus 1:19, att man lider skeppsbrott i tron. Om man framhärdar i denna synd, så kan den leda till slutlig förstockelse eller till synd mot den helige ande. En person har ett vankelmodigt eller vacklande samvete. När han inte är viss om det han tänker göra är moraliskt rätt eller inte. I ett sådant fall bör han inte göra det han tänker göra, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro, det är synd, Romarbrevet 14:23. Var och en vare fullt viss i sitt sinne, Romarbrevet 14:5. Så har vi det missvisande samvetet. Det är ett sådant samvete som kontrolleras av en övertygelse som betraktar sådant som är tillåtet eller befallt av Gud som förbjudet. Eller det är ett sådant samvete som betraktar något som befallt av Gud fastän det är fritt eller till och med förbjudet av Gud. En person vars samvete är bundet i sådant som är fritt, han måste lyda sitt samvete tills han blir övertygad om att det ting är tillåtna som han trodde var fel eller otillåtna. Han behöver undervisas och upplysas så att han får ett rätt samvete. Han ska inte tvingas att handla mot sitt samvete. Och botemedlet mot ett dåligt samvete är tron på Guds förlåtande nåd. Om vårt hjärta fördömer oss är Gud större än vårt hjärta och vet allt, 1 Johannes 3:20. Kristi blod skall rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden, Hebreerbrevet 9:14. Så har vi ursprunget och orsaken till verksynden. Vad är ursprunget och vad är orsaken? Ja, det onda hjärtat, det är den inre orsaken. Ifrån hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse. Matteus 15:19. Vårt syndafördärv är källan till våra överträdelser av lagen. Så är det nu inte mer jag som gör sådant, utan synden som bor i mig, mitt inneboende syndafördärv. Romarbrevet 7:17. Men det finns också yttre orsaker. Sånt som kommer utifrån och äggar människan till synd. Det är djävulen. Han ingav Judas i hjärtat att förråda Jesus, står det Johannes 13:2. Och det är han som verkar i det ohörsamma, står det i Efesierbrevet 2:2. Han uppäggar den gamla människan hos oss, hos de kristna. För att få oss att synda. Så har vi världen, en annan mäktig faktor som upptänder onda lustar i våra hjärtan. Och världen, det kan vara syndiga människor som söker förleda oss. Det finns många exempel på det i skriften. Och det kan vara olika ting i världen. Det kan vara de rådande idéerna eller tankeströmningarna eller tidsandan eller den nya moralen eller vad ni nu vill. Sådant vill förföra oss till synd. Man kan ju läsa 1 Johannes 2, 15-17. Men vad det än är som påverkar oss utifrån och äggar oss till synd, så är det likväl till syvende och sist människans egen begärelse som föder synden. När helst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som han drages och lockas. Sedan när begärelsen har blivit havande föder hon synd. Jakob 1:14 följande. Så ska vi säga något om frestelse. Eller frestelser. Det finns två slag av frestelser. Det kan vara frestelse med ett gott syfte och frestelse med ett ont syfte. Först något om frestelse med ett gott syfte. Gud frestar eller prövar sina barn. Jag kan tänka på Abraham som skulle offra Isak. Eller texter i evangelierna där Jesus ställer sig först avvisande. Därigenom vill Gud rena och stärka deras tro och dra dem närmare till sig, som vi ser av berättelsen om den kananeiska kvinnan, Matteus 15. Ni ska veta att om er tro håller provet så verkar detta ståndaktighet, läser vi Jakob 1:3. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, vilken Gud har lovat åt den som älskar honom, Jakob 1:12. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni blir frestade över er förmåga, utan när han låter frestelsen komma ska han också bereda en utväg därur, så att ni kan härda ut i den. Första Korinthierbrevet 10:13. Men just den prövning eller frestelse som Gud tillåter för ett gott syfte, samma prövning eller frestelse använder sig djävulen av för ett ont syfte. Nämligen för att dra oss bort från Gud, för att förstöra vår tro, förföra oss till synd. Så att vi, detta kan vi lära oss av Adams och Evas frestelse i paradiset. Det blev denna frestelse istället för ett stärkande och stadfästande, så blev det till deras fall eftersom den utnyttjades. Detta ord, ni får inte äta av detta träd. Det använder sig djävulen av för att få fram sitt onda syfte, och han lyckades. Detsamma gäller nu om frestelser som har sitt ursprung i världen och i vårt eget kött. Gud tillåter att dessa frestelser kommer för att vår tro genom att stå emot dem ska renas och stärkas. Men djävulen, världen och vårt eget kött använder samma frestelser för att fälla oss, ansätter oss med dem, få oss att ge efter för dem. Djävulen använder alltså samma frestelse till att förstöra vår tro som Gud tillåter för att stärka vår tro. 1 Peter 5:8-9, Lukas 22:31-32. Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse, heter det, Matteus 26:41. Det vill säga, vi ska inte frivilligt utsätta oss för frestelse. Var självsäkra och övermodiga och säga, jag går in i den där situationen så jag får visa hur stark min tro är. Och jag kommer där ur stärkt och renad. Vi ska inte vara självsäkra som Peter och som alla andra överger dig, så inte kommer jag att göra det. Den som menar sig stå, han må se till att han inte faller, heter det. Första Korinthierbrevet 10:12. Och så har vi förförelser, vevärden, för förförelses skull. Förförelse måste ju komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer, Matteus 18:7. Med förförelse menas här något som sannolikt leder en människa till otro eller till vantro, till synd. Eller något som uppmuntrar en människa att fortsätta i vantro, otro eller synd. Sådan förförelse orsakas av falsk lära. Romarbrevet 16:17. Den orsakas också av ett dåligt föredöme eller exempel, Romarbrevet 2:23-24. Eller av ett hänsynslöst bruk av den kristna friheten utan någon omtanke om de som är svaga i tron, Romarbrevet 14:13. De synder som vi begår, de är inte bara till skada för oss själva, utan också för dem som därigenom frestas att följa vårt exempel. Vi är därför ansvariga för det inflytande som vi utövar på andra genom vårt uppförande. Påverkan från våra liv bör vara enligt Guds ord, vadå? Jo, ett välgörande salt och inte ett fördärvligt gift. Vi ska inte bli någon till stötesten, 1 Korinthierbrevet 10:32. I synnerhet inte barn. Barn som lätt påverkas av vad de ser och hör andra göra och säga. Tänk på Jesu ord Matteus 18:6 om kvarnstenen om halsen på dem som förför en av dessa mina minsta. Vi ska inte heller bli till stötesten för dem som är svaga i tron. Inte heller för världen. Romarbrevet 2:23-24. Förförelse får till följd själamord. Och därför säger skriften, ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Och det är ingen ursäkt nu för oss att stapla i vår tro eller falla i synd genom att säga, ja men det var ju deras fel, de har förfört mig. Att bli frestad till synd, det får inte tas som ursäkt för att ge efter för en sådan frestelse. Förförelser och frestelser är till för att vi ska övervinna dem. Stå emot djävulen så ska han fly bort från er, Jakob 4:7. Och så till sist på övertid ett par ord om adiafora. När vi talar om synd så är det också nödvändigt att tala om sådant som Gud varken har befallt eller förbjudit. Och sådana ting kallar vi adiafora. Och det finns mycket sånt i vårt liv, i våra liv. Och det har också rått strid i kyrkan om somliga adiafora. Man kan nämna ätandet av visst slag av kött eller iakttagandet av vissa dagar, i synnerhet sabbatsdagen, Romarbrevet 14:4-5, Kolosserbrevet 2:16-17, eller dopsättet, om det ska vara neddoppning eller begjutning. Alltså sådant som är fritt. Och fastän vi är fria att göra som vi vill i dessa stycken, så syndar vi om vi utan hänsyn brukar vår frihet så att den leder till att en svag broder handlar mot sitt missvisande samvete. Han måste först undervisas. Men om det är en person som insisterar och kräver att vi måste avstå från det som Gud tillåtit och, eller lämnat fritt. Vi måste iaktta det och så därigenom ge ett erkännande åt hans felaktiga meningar. Eller han ställer det som gudomliga krav. Då får vi inte ge efter för honom. Vi får inte låta något nytt träldomsok läggas på oss. Ty varför ska jag låta min frihet dömas av en annans samvete? Heter i 1 Kor 10:29. Där får vi stanna.